I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne podcasten sponset av magasinet Camille, og Camille et blad som ikke bare med slagordet sitt, men også med stoffet de skriver om, måten de skriver på, intervjuobjektene de velger, forteller deg at du god nok som du og det håper jeg at denne podcasten også kan utstråle. I et mørkt lokale som i, hva skal jeg si, Paris på 30-tallet, også litt sånn røde velurmøbler, sitter det nå en haug med stilige kvinnfolk, og noen få, minst like stilige menn, og venter på dagens gjest I Bra Damer Live fra Ole Bull, Lille Ole Bull I Bergen. Hun heter Christine Hope, ta henne godt imot! Det så nydelig, Kristine, for nå hadde du en sånn fint sånn scene-nei.
Ja.
Ja. Hvor kommer det fra?
Det kommer fra Hilde Sol Erdal. Mm-hmm. Hun har hjulpet til å ha koreografi I mange år på show og forestillinger som jeg har vært med på her I Bergen. Og da var det alltid da at vi lærer da hvordan du liksom skal ned og samtidig se. Men nå var jeg litt stresset, så da kom jeg opp her, så tok jeg faktisk feil bein.
Men det en sånn blanding av graciøsitet
ja.
Og en liten sånn der Sterken Gunnarsen svunk på deg.
Ja, det blir sikkert fortere med meg.
Og det synes jeg preger liksom alt du gjør. Du veldig fysisk I humoren din.
Ja.
Hvor kommer det fra?
Nei, altså, Hege Skøyen, Stelken Gunnarsen, det var jo en av de tingene jeg satt og så på når jeg var liten. Jeg elsker det. Mm. KLM, Kirkvåg Lystad Mjøen. Altså, når det kom alle disse prestvitsene sine og all fysiske humoren som de hadde, så lo jeg meg I hel. I tillegg til Mr. Bean. Jeg husker hvor jeg var første gangen jeg så han, når han satt også I den kjerka. Og hadde et eller annet sånn snottgreie som han fikk opp I lommetørkle, så han visste ikke hvor han skulle gjøre av det og alt sånt. Og den ene sketsjen som var da når han sitter med og skal skrive og sånt, med alle pennene og alt sånt. Og jeg lå på sofaen og lo. Hadde aldri sett noe sånn så morsom før. Så det der var nok med på å krydre meg og prege meg litt til den jeg I dag.
Men derfra til at du fant ut at det var noe du mestret selv. Når var det det dukket opp?
Ja, det tror jeg bare begynte med at jeg begynte å herme etter læreren I klassen. Begynte fort med herming. Synes det var gøy å herme. Merket at når jeg hermet etter lærerne, og jeg så at til og med de store guttene I gata lo, da var det stas.
Men var det noen slags kompensasjon for noe annet? Var det noe annet du var dårlig på? Jeg går rett til kjære, dette veldig sånn.
Ja, det jo den klassiske. Nei, men du, da å være født med rødt hår og fregne jo ikke noe lett I seg selv. Jeg sier seg jo selv at det blir humor blir det eneste håpet år.
Ja, men du, det seriøst en greie? For at jeg hørte noen sa her om dagen at altså, når det noen folk skal bestille barn, altså når du skal kunne liksom velge donorer og sånn, ja. Så det ingen som velger rødt hår og fregner.
Nei, det ingen
jeg
som vil ha
det. Jeg synes jo ikke det noe vakre, du ikke enig? Det så nydelig.
Ja, jeg tror ikke. Det der har alltid vært en sånn greie. Altså, det der også vær, en jo selvfølgelig da den eneste I klassen som har rødt hår og fregne. Alle de andre har brunt eller blont eller mellomblont. Og til slutt så sa mor mi til meg da, ja, men du har jo ikke rødt, Kristine. Du har jo kobba. Du har jo altså, begynt å lage andre farger. For jeg var ikke rødhåret. Så jeg, I denne mine klassekammerater så har jeg skrevet da liksom at jeg har hårfarge rød-brunt. Så det var liksom skamma sig lite över att ha rötter och frägna.
Men du, det att stå på scenen och neje som du så nydligt gjorde här nu eller att bara riva den ena parodin efter den andra som vi är vant till att se dig, det kräver sin kvinna. Och jag när du står på scenen så kan du ju inte annat än att vara otroligt tuff i trynet, så du är jag upplever dig som stark och trygg. Är det någon situationer där du på något sätt är i den motsatt denna skalan?
Akkurat nu?
Ja. Vad är det med detta som gör dig utrygg?
Nej, akkurat detta här, det är jag är väldigt god på att ha gör ting när jag har generalpröva. Alltså när du får testa ting och du får får testa ut vad som är morsomt och inte morsomt. Nu kan jag bli lite så nervös för att detta här går inte bara vi här men att det kanske blir ut på luft och kanske jag vet inte det var möjligen för att det inte blir det. Men då blir det mer sån att då åh tänk hvis det inte är bra nog, tänk hvis det inte är morsomt nog, då kommer den där med en gång.
Mm.
Så det är den klassiska kloven då med smil och med rädd.
Det må jag nämnas i parentes att denna samtalen den tas nu upp på en upptaker som är brakt hit på cykel av en snill fyr från Sandviken och ankom här nu för 3 minuter före vi startade denna praten. Så Kristine var levde i hoppet om att det som blir sagt här kun blir till dere. Och egentligen så hade ju det varit lite deilig.
Ja, då blev jag väldigt glad.
Ja, men nu blir det alltså tatt upp och kan lastas ner på iTunes senare, men inte tänk på det Kristine.
Nej. Inte tänk på det. Skål folkens.
Ja. Men det att du blir osäker av att liksom skulle prestera i en situation som detta här.
Ja, nej.
Är det som komikersyken?
Det är lite sån, jag tullar ju lite då, självklart. Men det är något mer där och så vara jag likar att vara förberedd. Jag likar att sitta och kokulura ut idéer själv och så testa det på vänner eller familj och så ser jag om de ler av det och så kan jag gå och ta det vidare och så kan det kanske då bli till ett show eller någon gång. Och då vill jag öva på det många gånger. Och jag vill ha generalpröv och allt sånt. Och så när jag då står där, när du kommer och så ser på, så är ju klockeklar och jag har så självtillit på något som jag då en gång lo mig ihjäl av. Och då är det så dejligt och så uppleva att sal skriker av latter. Och då blir jag så glad för att tänka då att den lilla idén som jag satt där när jag bladdade i avisen eller såg en dam bort på träningsstudio och tänkte, herregud, hur kan hon gå? Och sånt så där. Och så går jag hem och så skriver ner och så och hela den resan där, den är med på att ge mig den där tryggheten på när jag då ska leverera det.
Mm. Undervejs i den processen, hur ärlig kan folk vara med dig då?
Ja, du märker ju fort när folk inte syns det är så morsomt.
Mm.
Och då fortsätter ju jag heller. Jag är ju inte dum.
Men alltså, nu sitter ju mannen din här, kan han säga för exempel liksom, och kanske så bra Kristine.
Och ja, då säger han ofta. Alltså, mig och han är väldigt forskjellige. Alltså i begynnelsen så sa jag till henne att det dag är bra i förhållande, dag är bra i förhållande, dag är bra i förhållande, men man har ju inte humor samman.
Nej,
man ler ju inte. Det var ju väldigt speciellt. Men då sa han till mig då att ja, men visst du vill vara samman med en som du ler av, så får du vara samman med Øyvind Angeltveter.
Vurderte du det?
Ja, då var ju han är ju en av mina goda kamrater och därför han kommer han som exempel. Och det är ju akkurat då att då tänkte jag, ja men då kan jag då har jag alla det, för du letar ju alltid ett förhåll. Tror du då så gör att många någon utsätter eller på något sätt börjar att värdera för massa med att det är bra man, det är bra man, men inte det. Nej, då kanske det blir han. Nej, sant? Och då var det då att jag var lite som bekymrad för att vi lo så pass lite och jag tänkte att humor är så viktig i livet mitt och allt det här, hur den ska då gå med han. Men så är det här med kontraster också, sant? Du tränger lite kontraster. Och så fant jag ut att då må jag gå ut och ha den galskapen och humoren med Øyvind Angeltveit och inte minst med väninnorna mina. Alltså den gamla väninnegängen min från Stord, så jag blir ju helt russ 90 i hoven när jag träffar dig. Du blir ju helt sån blir akkurat sån som du ser i Mamma Mia-filmen och det kommer ner på kajen där och du bara börjar och gör alla de här gamla bevegelserna. Och då tänker jag att ja, men då är jag glad för att jag inte har då hemma med mannen. Håller på ser han. Kan jeg ta ut? Hva er da fine tingene der med han? Og så. Etter hvert så har vi jo da selvfølgelig da vokst mer inn i hverandre etter en x antall år med ekteskap, så gjør at vi etter hvert har utviklet god humor sammen.
Jeg klarer ikke helt å løsrive meg fra bildet av deg som russ 90.
Nei.
Eller dansende på stranden som i Mamma Mia, nær sagt. Hva vil du si den største forskjellen på deg siden, ja, for eksempel du var russ da, og nå?
Nei, hårfrisyren jo en ting. Mm. Jeg var jo russepresident.
Det var jeg også.
Var du da?
Ja. Ja, men dette din prat.
Ja, ja, ja. Jeg husker det var veldig spesielt da med å bare bli valgt til russepresident. Jeg husker at det var en sånn, vi hadde en sånn koko-gjeng som gikk og hengte opp sånne plakater med stem på Kristine og sånt. Og, det husker jeg en gang, var læreren var fly forbannet, for det hong rett og slett masse porno rundt omkring på, i gangene. Og jeg skjønte ingenting, men da hadde de bedt om å bare få... Gå ner på Stord Senter, Kristine, så tar du noen sånne bilder i automaten der. Og jeg tok sånne bilder som stemper meg, ikke sant? Så hadde de klippt ut hovet. Så hadde de saksa det på med de pornobildene og alt. Og hengt det ute ved hele Stord Gymnas. Da var det liksom for å vise at det sex selger, og for å få oppmerksomheten på det. Og jeg ble jo valgt, så...
Det er jo, nå leter jeg mitt mentale kartotek, men jeg har jo, tror jeg ikke jeg har sett noen sånne bilder av deg i voksen alder. Altså, du ikke av typen som har posert i den.
Nei.
Altså, jeg begynner ikke å spørre om du har spilt i porno, det ikke det, men i dagens offentlighet så jo de skillene der ikke alltid så tydelige. Har du vært i situasjoner hvor det hadde vært aktuelt?
Nei, jeg veldig påkledd sånn... Da tror jeg, da vil jeg aldri sagt ja til. Da...
Hvorfor ikke det?
Nei, nå har jeg veldig flotte pupper.
Ja, det.
Men, men det er, jeg, en periode jeg pleide å si da at jeg har det best med perukk, faktisk. Ja. Og da var noe med at jeg faktisk likte litt å gjemme meg bak perukk, sikkert når jeg da gjorde alle disse karakterene og alt sånt også. Sånn at jeg mer var litt mer genert når jeg da var meg selv. Så da å i tillegg klä sig fysisk naken, då vill jag inte likt att gjort. Nu var det faktiskt en när jag var på Sognefjordene, jag tänkte på det lite under MeToo-debatten när den kom, vad jag hade upplevt. Om det var någon som hade varit bort på. Men då var det en gång uppe på Sognefjordene teater och då var det en teaterinstruktör där som var polsk, så långa naglar. Och han sa då att jag skulle spela en jenta som vakna upp kom till jag gick 20 minuter ut i föreställningen för jag skulle vakna för jag hade kommit på natten och så måste jag ligga mig då under någon hade jag funnit någon täppe jag hade snekat mig in i ett hus och så låg jag där och skulle på något sätt sova och så när stycket då började så började det liksom att huset vaknade och folk kom ner och allt sånt och så plötsligt efter 20 minuter så vaknade jag ifrån den höjden och då reste mig upp sant och då hade jag drömt och bla 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 och allt sånt men då ville han polske att där kan du vara naken. Så sa jeg at nei, da, jeg synes ikke at det var en god idé, og at hvorfor skulle jeg være naken under der? Og lagt, måtte jeg begynne å argumentere, sant? Altså, og lagt seg under der med de teppene på. Du ville ikke begynne å klare av deg da, så hvorfor skulle du da og alt? Men han insisterte da. Så til slutt så måtte jeg rett og slett gå med på og gå i en sånn her gjennomsiktig neglisje, men jeg beholdt truser på.
Ja, dette er det.
Så,
men er det da en slags sånn genanse? Eller var det fordi det ikke var kunstnerisk riktig i sammenhengen, eller hva man sier?
Det var vel en kombinasjon der, i det, det tilfellet der. Jeg hadde ikke lyst, pluss at jeg på en måte, men så skjønte jeg greit, jeg spiller den jenta der, kanskje hun er veldig sånn fri og sånn. Men jeg akkurat da med nakenhet, da tror jeg jeg liker å holde til det private.
Mm. Er det mange andre ting du liksom liker å holde for deg selv?
Ja, sikkert. Ikke så kom på noe på med en gang, men det det vel mer det når du har det yrke som vi har, og som på en måte så veldig å bli sett, og alt det her hele veien, så har jeg også dager der jeg omtrent går i ett med veggen, og har bare ikke lyst til å bli gjentjent, eller har lyst til noen ting. Så det jo veldig, det hele tiden den der blandingen, å finne den balansen mellom å ja, være usynlig og synlig, og trives med det.
Ja, hvordan finner du ut av det?
Nei, jeg tror det jeg kommer hele tiden tilbake igjen til denne her masken med Thalias maske, sant? Som gjør da at jeg hele tiden jakter den balansen, for hvis det blir for mye tull og tøys i livet, også, så blir jeg også, da lengter jeg etter det dramatiske og det alvorliga. Jeg søker jo også veldig ofte den blandingen, det tragikomiske. Mm. Jeg ser ofte, hvis jeg skal finne en noe morsomt, eller skal skrive en tekst på det, så prøver jeg å finne, gå inn i karakterene og gjøre dem på alvor, og finne alvor i dem. For det jo sånn vi alle sammen, at vi har både det ene og det andre i oss. Og derfor så synes jeg det så kjekt når jeg skaper karakterer, og finner ikke bare hva som tull og tøys med han fyren her, hva det som han også hans mer alvorlige side da?
Mm.
Og da tror jeg og håper jeg en av grunnene til at en del av karakterene mine har blitt at de fungerer da. At de har begge sider i seg.
Møter du ofte de du har parodiert? Altså noen karakterer har du jo funnet opp fra scratch eller sikkert bare inspirert her og der, men ikke sant? Jeg husker godt fra forrige showet ditt med Aurora for eksempel, det helt sikkert mange som har sett en glimrende parodi, helt sånn tatt på kornet. Har du møtt henne for eksempel og diskutert det? Eller fått tilbakemelding?
Nei, jeg har ikke da, men jeg vet, jeg hadde jo samme lysdama som faktisk, hun som reiser og har lys med Aurora, hadde lys på forestillingen min. Og hun hadde lagt ut bare et bilde fra når jeg på showet mitt står og hun, med sånne stripete handsker og alt. Og da hadde, sa hun at Aurora hadde suttet og scrollet på Instagram, og så hadde hun sett det, og så hadde hun trodd det var seg.
Oh, ja.
så bare, og så skjønte hun at det ikke var det. Nei, det var en gang jeg gjorde han, jeg hadde en Guiden Trøgve, han så, ah, ah, sånn latter, og han møtte jeg da på en rett og slett en tur som jeg var på, så jeg bare grep tak kjæresten min den gangen, og bare, vi må gå ned og høre hva Trøgve sier, fordi det så gøy å høre på. Så han, og jeg kom hjem derfra, og jeg begynte å parodiere og tulle og være sånn som han, og venninne mine lo, og så tok jeg han til scenen, og så ble det sånn, gud, jeg kan ikke kalle han for Trygve, men da klarte jeg på en måte ikke å kalle han for Audun eller noe annet, for han var liksom blitt Trygve. Men da var jeg litt sånn redd for at han skulle oppdage at det var han da. Så da sa jeg et BA-intervju, så løy jeg litt, så sa jeg at dette her bygd på en guide som jeg møtte i Tunis, sa jeg, sant? Mm. Og så kom jeg ringe der da, et par veker etterpå en fyr til meg, ja, god dagen, det Trygve. og jeg, ja vel, hallo. Og da viser det seg, ja, jeg skjønner at jeg har vært guide to plasser i ene plassen i Tyrkia, og den andre i Tunis. Jeg kunne sagt hva som helst. Og da ble jeg litt sånn satt ut, og så lurte han på om det var han og sånt, og så sa jeg at nei, faktisk er det noen som tror det er en folkehøyskolelærer på Voss, og det er noen som tror, for jeg ble litt sånn stresset av det da. Men så skjønte jeg at han syntes det var gøy og sånt, og så inviterte jeg han på show i Bergen, og så kom han og så på Riks når vi spilte der, og da viste det seg at når jeg hadde stått på scenen, og jeg var han, så hadde han visst reist seg opp, og så han sagt, da er meg.
Åh, det jo helt nydelig. Trygve. Men du sa i sted, det jo noen dager, alle mennesker har jo den der, hvor du bare helst ikke vil snakke med noen og sånn. Noen av de dagene har du sikkert show.
Mm.
Hvordan det?
Ja, det er veldig rart, men det blir litt sånn som går på jobb, så alle andre også går på jobb, selv om de har dårlige dager, at du det bare at de har en litt annerledes jobb enn hva andre, sant? Du skal gå ut på der og och vär. Och så tror jag det där sidan jag har så väldigt det där allt är så inövt och allt sånt att hela kroppen vet att nu vi kommit där till, nu ska jag värma upp kroppen eller nu jag kommit där till, nu får jag teen men nu så att jag på något sätt blir väldigt sån utepilot så att när du då går in på så lägger du allt det andra bak dig. Men i det ögonblicket du går av igen sån så är det ju kvardagen så det blir liksom den jobben du gör.
Mm.
Så det blir liksom sån att gå och det är väldigt speciellt att gå och få applaus efter jobben din.
Ja.
Det är det ju inte alla som får själv om så många som förtjänar det.
Jag vet det är ett privilegium.
Alla lärare, alla psykiatrer, du får ju bara lust att klappa kvar enaste dag. Så men det är nej, det är bara lite sån det. Goda och dåliga dagar har man alla.
Men vilka gånger har det varit nästan omöjligt för dig att stå på scenen?
Jag har inte upplevt någon sån bank i bordet att stora allvarliga ting har skett rätt för. Så jag akkurat nu kommer jag på några såna källsättande ting. Heldigvis.
En ting är ju det du presterar, det som vi ser som publikum i salen, men det må ju vara alltså ett hejdundrande tempo bak med kostymskift och in och ut och alltså regna med att det är liksom egen profession närmast att klä av på dig. Det är alltså bak scenen.
Ja, vi har ju Marte Synnevåg som är med mig som är helt fantastisk. Alltså jag kallar ju för fru Borlås. Men det är ju också otroligt. Jag gjorde ett sånt kjoleskift på inte detta show men det förra där vi jag skiftade 5 kjolar på sekunder. Och då sydde jag rätt och slett på med sån gött med sån fisketråd. Och satt i de hade dubbla föreställningar och satt och sydde det här en egentligen statshemlighet så beklagar att jag röper nu. Så att när jag bara gick ut och så bara trakk hon bara en tråd och så dette bara plagga av. Så jag har inte tid till att ta av en gång. Så då hade jag 5 kjolar på mig.
Men det kräver ju också att du är i ganska god form då.
Ja, jag vet att många så tror att jag som jogga och sånt. Jag driver ju jogga, gör ingenting. Jag driver bara tussla runt lite på Nordnäs och går alltså en kämpeslapp. Gör pilates och yoga. Men jag har så jag tror jag har lite sån god fysik av natur och så är jag men akkurat de tingene, pilatesen och sånt, den då den skulkar jag inte. Alltså då är som en sån legitim du skall på. Idag har jag haft första pilatesen min och bara känner sån åh, nu har jag börjat igen och träna för det är typiskt sån ting som driver utsätter. Själv om du vet att det är så bra för dig så bara sån där ja, jag ska ju börja träna snart. Jag märker ju att jag tränger det. Ja, jag ska ju börja träna snart. Märker att jag tränger det. Men du klarar att liksom börja på det. Men när du då kommer igång så är det ju bara det bästa i världen.
Men går du då alene med en tränare? Är du där eller är det en sån klasse sån pust in pust ut?
Nej, det här är också att gå på pilates som är bak politistation här i Bergen, men härlig liten same som heter Odd.
Och här är också en karaktär.
Nydlig, flott. Och han är han är helt fantastisk. Jag har gått där i säkert 10 år. Men då kommer han och startar kvar timme med att känna efter på skuldre och allt sånt. Så du får liksom som personlig, själv om det inte är en ren som PT-time, så är det på en måte personlig tränare likväl.
Mm. Och det får du att följa bra.
Ja.
Mm. Vad alltså jag tänkte på det när jag skulle reklamera sånt för detta för att jag skulle prata med dig här idag i Bra damer och så drev jag sån skrev jag husker inte vad jag ändte upp med att skriva men sån det var sån i tvil om jag skulle skriva liksom Norges råaste eller Norges råaste kvinna alltså det blir alltid den där och ja är det kön eller komiker och så blir det alltid sån snack om det är någon forskel. Mm. Är det det syns du alltså det där med kvinnohumor och mannehumor och sånt.
Jag har alltid haft problem med att kalla mig komiker bara i sig själv oavhängigt av då man eller kvinnohumor men det är mer i förhåll till att jag säkert har ett lite sån där behov för att jag är skådespelare
också ja,
samtidigt
så att jag kallade det komiker
det är alltså. Den där klassisk revy det där liksom, gamla dagar så var det lite sån du driver med revy sant alltså det liksom hänger lite sån igen och till och med min farmor hon var sån ja men när ska du på den nationella sin sida då det var då så var flott då var där det var att hålla på med det där grejerna som jag gjorde. Så när jag då fick hade årskontrakt på DNS och var där och allt sånt. Så jag blev ju fruktligt glad när jag fick det och du har ju guldskrift på dörren och de bokar och de spör om det skittentøy de ska ta med sig och det är ju liksom en helt annan värld att vara inför ett sånt institutionsteater. Men när jag då hade varit där så kände jag som glädje i förhåll till då att kunna klara bara tussla ner på min egen köddeklinik och sitta där och klicka ut nya karaktärer där.
Och nu hörs det som det var bara när du kom på nu att det var sån köddeklinik i Gåsen, men det är det du kallar kontoret ditt?
Ja, jag har kontor nere på verftet sammen med 8 andra kreativa härliga folk, men grejen var att jag när jag hade varit där en stund så jag skulle börja där en höst så skrev jag sån på Facebook jag är tillbaka igen på tullekontoret för att det kändes inte som ett ordentligt kontor sedan jag sitter där och lagar sån revyting. Så jag skrev jag är tillbaka på tullekontoret och allt och där bing fick jag in en melding. Ja, hallå, jag ser att det du lägger ut att du är på tullekontoret. Jag vill bara säga att jag har kallat mitt kontor för tullekontoret sedan 1992.
Oj, så då
vill jag ha mig frabett av att du kallar kontoret ditt. Och jag tänkte liksom, du tuller, men nej, då gjorde han inte. Så då tänkte jag, ja, får kalla det för ködekliniken då. Och då har vi ju blir ju då KK och då har vi ju här i Bergen så då blir det att jag sitter på Ködekliniken i Bergen och pressar ut nya karaktärer.
Men jag fascineras ju då att du, av att du går till ett kontor och detta här är ju även om vi på något branschen vi är i kan liksom kryssas någon städer så är det sån hurdan är arbetsdagen din då? Är du när börjar du på Ködekliniken?
Nej, det är alltså det är ju liksom fälles lunch cirka 12 så vi säger kommer ner 11 och så får jag gått lite på Facebook och så nej det är väldigt vanskligt tidsmässigt. Jag är väldigt god när jag har bäst när jag har deadline. I don't need time, I need deadline. Den bara är så klassisk mig. När jag har en eventjobb eller något jag ska skriva till så är jag flink och går ner och sitter och jobba. Men nu, akkurat nu så är jag inne i en sån mer lösare perioder där jag har massa göje projekt på gång men jag har inte något sånt som ska vara färdig till imorgon klockan dag eller sån. Och då måste jag vara sån skicklig sträng pippi med mig själv och säga nu går du ner på kontoret imorgon och så nej nu går du ner på kontoret imorgon så ja nu ska jag måste dra mig själv upp och det syns det är ganska sånt vanskligt med att vara freelancer i förhåll till det där med deadline. Att jag har liksom egentligen ingenting. En massa ting jag kunde ha gjort och fått undan och som efter kvart så blir det ju deadline. Mm. Då är det ju och då blir det så stressat bara då och bara varför begynte jag inte med detta för? Det är bara gång på gång på gång.
Men det stresset som kommer när du närmar dig deadline, alltså det hörs ju nästan som det är liksom deilig stress.
Ja, då är och då blir det ju sån herregud, kom alltså göj fantasi då uppe här. Sitt och skriv och lär mig hela mig själv sånt. Och kosa mig av allt som kommer ut. Så då har jag det jättebra. Så det är synd att jag inte egentligen pressar mig själv lite oftare.
Men är det någonting som kan stressa dig på en sån kip måte? Sån guffen uro?
Nej. Vad tänkte du på då?
Nej, jag bara känner kanske på en sån känsla själv av och till. Utan att jag vet helt, ikke sant? Den är liksom att det är nästan värre stress. Alltså en ting är det stress, det är säkert fler som kan känna sig igen här. Visst du ska leverera, har en deadline eller du har något du ska göra, du har dålig tid eller sån typ av stress, men annat är lite där smygande sån detta här är lite obehagligt nu är jag lite stressad.
Ja, ikke. Men då blir det mer sån, då blir det vippar över i angsten eller sån.
Åh herregud, nu är jag en av de som uttrycker det nu. Nej då.
Nej, vi ska inte där. Nej, det är jag tror jag är ganska lätt som person sån sätt så prövar i alla fall att pröva ha en latterkramp kvar dag. Mm. Nu är äldste dottern med kom till knysaldern så då går det ganska grejt.
Du var liksom aldrig färdig med den egentligen, var du det?
Nej, det är ju lite sån att leva egentligen att vara i knysaldern.
Ja, så deilig.
Ja, det är nej men då med att le, det är ju helt otroligt viktigt. Alltså oavsett hur mycket man upplever i livet allsamman så är det bara en sån det är så deilig att le. Mm. Och man tränger det så enormt.
Ja, men sist där helt enig, ja.
Och då gör att jag känner mig ofta väldigt heldig så får lov att så värme och och få folk till att le. När folk kommer till mig efterpå så kan de fortälla att det är en sån och sån period i livet eller de har upplevt så mycket men så var med på showet allesammen och allesammen koste sig sån och allt så blir jag helt sån rört över att det är klart att kosa sig i den vanskliga perioden så det har varit till exempel.
Mm. Vi var så vitt innan det när du sa det där med den att du skulle på den nationella scenen och då var det liksom ordentlig jobb och sånt men till trots för att du där helt uppenbart har en viktig jobb. Latter och humor är viktigt i livet till folk men i hur stor grad har du känt på det som jag hört andra snacka om då och som för att snacka lite om mig själv igen jag kanske har känt på lite själv alltså att du håller på med tull och inte något ordentligt.
Mm. Ja, det är ju då med att jag tror att efter kvart som jag blivit så pass vuxen så i begynnelsen så følte att jag bara levde av hobbyen min hela tiden att när en dag ska det ta slut och att jag ska få mig en ordentlig jobb och bli lärare igång eller kan nog jag hade ända upp som men en ser ju det är ju mer och mer forskning som visar hur otroligt viktigt det är med humor och latter och allt sånt så jag känner liksom att det tillbaka helt tillbaka till många år sedan så var det ju den klovnens roll i samhället var ju otroligt viktig. Och den jag känner mig lite som en klovn i 2018 och då är jag stolt över kalla mig.
Du nämnde att din äldste dotter har kommit i knisåldern. Du har två barn.
Mm.
Vad bortsett från det och läsa med dem. Vad är viktigt för dig som mamma?
Nej, det är att pröva att gå fram med ett gott exempel mest av allt med oss och få dem till att stola på sig själv. Detta att de kan nu sitter och äldste för exempel bara uppe på rummet sitt och spela musik och jag ser hon kommer ner och ser att hon strålar och bara på något sätt har funnits roen om det som hon sitter och sminkar sig eller spelar något men grejen är att jag är så glad när jag ser att hon klarar att kosa sig i eget sällskap för detta att du hela tiden måste ut och vara med andra eller du måste hela tiden vara på den skärmen eller allt sånt för då är en konst att lära och gör ting så du märker att du själv liker. Så bara då en sån enkel ting som jag påpekte nettopp til henne at jeg synes det var så kjekt at jeg ser at hun klarer å kose seg i eget selskap. Når hun skal ut i den store, farlige, vide verden, så er det en utrolig viktig egenskap. For eksempel.
Mm. Hvem er det som har lært deg det da?
Ja, når jeg var liten, så var altså mine foreldre, de skulle sove middag 2 timer hver dag. Så da ble jeg satt med en sånn brun pose fra 1970 med en bondegård. Lekebondegård och då sa de varsågod och god natt. Och där satt jag då i 2 timmar kvar dag och lekte med den här. Och då men då lärde jag mig ju kosa mig i eget sällskap och hade det jättegøy upp i huvudet här med allt så då den sjön sa till den kuen.
Utöver det att du har dina egna karaktärer istället för den har du någon nå som tillsvarar denna papirpåsen med smådyr?
Tänker du något med mig?
Hä?
Är det något med mig du tänkte på nu?
Nej, egentligen inte. Hon har med sig något väldigt. Ja, vi måste ta det, men jag måste bara fråga, ja. Har du något som du när du ska kosa dig i eget sällskap nu då när du inte är på köddekliniken och pressar ut karaktärer och sånt?
Mm.
Vad är det du kan kosa dig med i ensamheten eller inte ja, när du sitter alene?
Nu ser jag ju rätt bort på mitt vinsglas här.
Ja.
Det är älskar den här sofistikerade fyllan med 2 glas vitvin. Alltså ja. Det är bara det bästa jag vet. Du får ju den här det är ju lyckepromille efter 2 alkoholenheter.
Ja.
Och det är då de säger visst du är det är egentligen det är alltså så synd att du då går över på den tredje. Du skulle egentligen bara hållit dig till dig 2 och så tagit ett glas vatten och så gått över till 2 nya. Men de säger att den lyckepromille den uppstår då efter 2 alkoholenheter.
Mm.
Och då man har det ju så bra och ler så gott och är där. Så då är där jag syns det är en sån härlig som då blir en sån extra fjasete, avslappet och ja,
deilig. Så du dricker?
Jag dricker.
Känn mig igen.
Ja.
Det är hyggligt. Det Jeg spør alle gjestene mine I podcasten Bra damer om de kan ta med seg noe som sier noe om hvem de og det veldig morsomt når jeg spør folk om det så det noen som bare, ja jeg vet hva jeg skal ha med og noen som må tenke seg veldig nøye om før de da kommer med et kamera eller en potetgullpose eller et viskelær eller en penn eller sånn Kristine Hope, du har med deg en skoeske
Ja, fra 1975
Ja
Den jeg står til og med Madsen sko 279
Se på det her da
Og dette her da altså Hva tror dere?
Ikke skisko
Hele sovjetsamlingen min Ja Og den altså sirlig og nøye sortert. Her ser du det står ensfarga, børsdag, byteservietta, forskjellig.
S-J-E-L-I-G, ja.
Ja. Og her, jeg sikker på, jeg kunne egentlig lagt en forestilling her med, ja. med hver. Altså, det er helt fantastisk her, alt som 70-tallet bare kom opp. HSD-serviett. Så har jeg da lagt en bok oppi her, en liten bok, og der står det «Regler for savjettene mine». Og det står S-A-V. Punkt 1. Jeg skal bare byte bort byte-savjettene mine. Det var fordi jeg hadde byttet vekk ei til ei i Apalveien, da, som jeg angret veldig på etterpå. Så da måtte jeg... Husk, du skal aldri bytte vekk byte-savjettene. Og så var det punkt 2. Jeg skal ikke gi vekk savjettene mine. Og punkt 3. Holde god orden I savjettene mine. Så den Så her Dette var en av de første savjettene mine med hvite og røde epler fra 21.6.1974, står det her. Så dette her et klenodium. Men jeg tenkte at denne her sa jo litt om hvert om hvem jeg blitt. Når jeg da var ferdig med bondegården, så måtte jeg jo ha noe å sortere. Og hvor det fargerikt og gøy, og det orden, og jeg må liksom ha... orden rundt meg og alt sånt hvis jeg bare skal sette oss ned og se en film og så roper familien ifra kommer du? Ja da, så kommer jeg inn og så sitter de rett og slett med bord og så sånn halvspist skjeva så ligger noen aioli flekk og aviser og alt, de bare sitter sånn og venter sett deg ned da mamma sett deg, da må jeg sveipe over og vekk med de avisene og vekk med alt hente et par telys og sånt så kan jeg sette meg ned og kose meg Og det jo system og orden.
Og når du da, altså, når du da var og fant fram denne eska, etter å ta den med hit, hvilke følelser dukket opp I deg da, når du fant den?
Nei, I dag ble jeg jo sittende. Det mulig? Og jeg tenkte nesten, altså, det er så gøy. Ja. Det nesten så dere må komme og se på etterpå. Se disse lappene.
Byte.
Det er gode minner, og jeg synes det gøy. Og, jeg tror jeg alltid likte å samle på ting, og jeg synes det litt gøy at jeg I voksen alder så samler jeg litt på ord. Mm. At jeg noterer ned fine ord eller fine setninger, så tenker jeg sånn, åh, det var nydelig sagt, og så drum, inn og noterer, og så tenker jeg at kanskje jeg kan hive det inn I en karakter, eller en monolog, eller kanskje det kan bli til noe. Så jeg driver egentlig med å samle litt på ting enda.
Mm. Og det så nydelig når man finner noe sånt, så ser du liksom håndskriften din, det liksom som tidskapsel, at du kan se den du var den gangen da.
Ja.
Hva tror du du... tenkte da om hvordan livet ditt skulle bli?
Åh. Nei, jeg husker at jeg stod og snakket engelsk til meg selv I speilet. And later said, I'm going to be an actress. Og stod og holdt på litt sånn, så jeg hadde nok litt sånn skuespillerdrømme. Og mor mi, hun var jo, jeg var 11 år, da heivet hun meg inn I stort teaterlag. Så nå får du være nok tull og tøys hjemme, nå får du gå en annen plass og tøll. Nei, hun så jo at jeg hadde det I meg. Så, nei, jeg tror det ble veien ble til mens du går, og da ble den med meg. Jeg føler jo liksom at jeg hele tiden bare har levt av hobbyen, og nesten ikke på en måte, så har det bare ballet på seg.
Mm. Hva hadde alternativet vært, tror du? Hvis du likevel skulle vært noe annet?
Nei, du ser jo litt her også system og ordene. Det ingen som tror det, men jeg har gått bedøk og sosøk.
Har du det?
Så jeg liker kolonner og system, og når produsenten min, når han har billettsalg, så kommer han med hvor mange prosentvis økning det og alt sånt. Og jeg synes det gøy å følge med, mens han sier at det andre artister, det bare sånn, ja, dritt i dag, bare vil ikke ha noe med det å gjøre, mens jeg synes det kjempegøy. Så jeg har litt den der, ja, så kanskje jeg hadde gjort noe med bedøkutdanningen videre, et eller annet, jeg vet ikke.
Jeg glad du ikke gjorde det. Altså. Jeg vet at du har hørt på podcasten min, og at du også vet at jeg har tre sånne faste spørsmål som jeg stiller til alle.
Ja.
Ja. Nå får du sånn stramt uttrykk i fjeset. Nei, jeg bare lurte på, hva spiste du til frokost i dag?
Oh ja, den hadde jeg glemt. Hva spiste jeg til frokost i dag da? Jo, i dag var det gresk yoghurt med masse, det så gode blåbær nå, masse norske blåbær og honning.
Og da den inntast da når de andre har forlatt huset?
Oi, jeg så ikke opp først.
Så da nyter du ditt eget selskap?
Ja.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Ja, nei, egentlig så hadde jeg faktisk planlagt noe jeg skulle gå med. Så på tirsdag jeg var i Oslo, så kjøpte jeg noe, og så...
Og du planlagt hva du skal ha på deg her?
Ja, for det koselig. Jeg skulle egentlig svare 72 timer, ja. Fordi det var liksom på tirsdag, jeg måtte rekne. Og så, men så tok jeg på meg da i dag da, og så sa hele familien bare,
men du er veldig stille nå, men nå må du forklare, hva var det du hadde egentlig tenkt å ha på deg?
Nei, det var en litt sånn blomstrete bluse og en buksa som mannen min synes jeg så litt kjæring ut i.
Du ser ikke mye kjæring ut nå, Kristina.
Nei, nei, nei. Men det er litt gøy da, der at når du... Når du spør noen, og det er sånn at de sier at nei, det er samme for meg hva du går i, sant?
Ja.
Og så ser du bare på hele uttrykket der, altså, skal du gå med den, sant?
Ja.
Og så ja, men, du sier du ikke bryr deg, men jeg ser jo på hele, hvorfor kan du ikke du bare, og så kravte jeg og på og arbeidet, så jeg vet ikke hvor lang tid det ble, til slutt så kom jeg nesten for sent ned her, så det gikk sikkert 25 minutter til slutt, prøvde jo en del.
Jeg synes det er litt stas da, at du var opptatt av hva du skal ha på deg. Du var kjempefin.
Vel takk.
Hvor lenge er det? Nei, når hadde du sex sist?
Ja, da spørsmålet også visste jeg jo kom, så nå måtte mannen min komme hjem om i lunsjen.
Det er jo fantastisk med deg, Kristine, at du er, uansett hva som gjelder, så er du ekstremt godt forberedt, også til denne praten. Det setter jeg så stor pris på. Før jeg slipper deg, så har jeg lyst å stille et annet spørsmål, som er kanskje enda mer interessant enn akkurat det der sexspørsmålet. Det handler om bra damer. For det, alle her er jo det, men vi har jo alle våre definisjoner, eller ting som vi synes er viktige. Hva vil du si er kriteriene på en bra dame?
Det er da det er så mange forskjellige innenfor feltet sitt. Altså, nå sa jo du plutselig at Toril Sivertsen var her, og da tenkte jeg at hun bør jo være et bra intervju.
Så var starstruck, ja.
Bra intervjuobjekt.
Ja.
Nei, det er jo det der når det er dame som er seg selv, som er trygg på seg selv, og som er dyktig i det de holder på med, og som står for hva de er, og som... Ja, og enda bedre hvis i tillegg stiller opp for andre, da er jo da bare pluss, pluss, pluss. Så nå har jeg meldt meg inn i NKS, jeg også.
Ja, sanitetskvinnene. Kristine Hoppe, tusen takk for at du var med i podcasten min.
Takk
for
at jeg kom.
Det var kjempegøy, synes jeg. Takk skal du ha.
Takk.